Vi ska avsluta det tema som vi hållit på talat om i ett antal månader, som började, kanske snart börjar vara ett år sedan, jag vet inte hur länge vi håller på, men ett antal predikningar som börjar i kapitel 8 och som nu kommer att ta slut här med första versen i kapitel 11, nämligen den kristnes frihet. Vi ska ta de sista verserna från vers 23 ända ner till vers 1 av kapitel 11. Så låt oss slå upp till första Korintherbrevet kapitel 10, så ska vi läsa från vers 23 till kapitel 11, vers 1. Kapitel 10, vers 23 börjar vi från. Där det står så här: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er: det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, för att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Amen. Så vi har, som jag redan var inne på, gått igenom i tre kapitel detta tema, den kristnes frihet. Det började med att Paulus tog upp ett aktuellt fall i Korint, nämligen det att får kristna människor äta av kött som är offrat åt avgudar. Och egentligen så har vi haft detta exempel hela tiden med oss genom dessa kapitel. Och Paulus har visat, baserat på sitt eget liv, vad som är rätt att göra, vad som är rätt och hur vi bör använda vår kristna frihet, vad som bygger upp, vad som är nyttigt, allt sådant. Och vi ska mer eller mindre sammanfatta det nu här i den här avslutande texten, avslutande stycket från vers 23 alltså. Och där kommer vi att se att en av de här viktigaste insikterna, en av de här viktigaste slutklämmarna som Paulus har här, är det som vi alla borde känna till i vers 31. Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Gör allt till Guds ära. Detta gäller allt det vi gör. Det har vi talat om att äta, vi har talat om att dricka, men vi vet att den principen gäller precis allting. Det handlar om alla ord vi säger, om alla tankar vi har, om alla gärningar vi gör. Gör allt till Guds ära. Detta är syftet med hela vår existens. All felaktig undervisning, alla falska läror om kristen frihet kan tillrättavisas, kan korrigeras med att man har denna vers, denna princip klar för sig, att man vet denna sanning, att vi ska leva för Guds ära. Detta är prioritet ett för alla kristna. Leva till Guds ära. Så med detta ska vi nu då ta oss an det sista stycket här i den här delen av brevet. Så från vers 23: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och dessa ord, om ni kommer ihåg, så var det ganska lika redan i kapitel 6, där Paulus sa så här i kapitel 6, vers 12: allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någon ta makten över mig. Så Paulus återkommer till de här samma orden: allt är tillåtet, allt är tillåtet. Om ni kommer ihåg då från kapitel 6, så konstaterar vi det att det med stor sannolikhet var att Paulus citerade någonting som korintierna sade, någonting som var deras slogan, det som var så andliga, så uppblåsta, som tänkte sig att vi är fria, vi får göra som vi vill, vi får leva som vi vill. Ingen kan komma och lägga tunga bördor eller svåra regler på oss. Allt är tillåtet. Så vi kan se att Paulus med den här texten också igen citerar Korintierna. Han vet vad de säger. Han har varit bland dem, han har fått brev från dem. Han vet deras attityd. Allt är tillåtet, står det där och har som sin slogan. Visst ska vi få äta av allt kött, allt offerkött. Allt är tillåtet för oss. Korintiernas utrop. Alla gärningar är tillåtna. Eller vi måste förstås kvalificera det här ordet allt. Men det betyder förstås inte exakt allting. Jag tror inte att det finns någon, inte ens den mest invitna antinomist, som tänker att man får mörda precis vem man vill. Att allting är tillåtet. Det finns ingen regel och ingen lag. Jag får leva som en anarkist. Jag har ingen som kan döma mig. Även liksom de mest antinomiska människor, alltså de som säger att vi står inte under någon lag, vi får leva precis som vi vill. Nåden täcker allting, vilket den gör, men det betyder inte att vi får leva precis som vi vill. Så inte ens de skulle påstå att mord är rätt, du får gå och döda vem du vill, utan även de mest inbitna antinomister skulle säga att nej, du får inte döda vem du vill. Dödar du någon, mördar du någon, så hamnar du i fängelse. Det är det som är det rätta. Så egentligen det som jag tror, det som många andra också tolkar det här ordet, allt i det här fallet är gråzoner. Sånt som inte nödvändigtvis är tydligt i Bibeln. Någonting som inte vi kan slå upp ett kapitel och en vers och säga, aha, här säger skriften så här. Här säger skriften att vi får eller att vi inte får göra. Utan vi har alla dessa gråzoner, alla dessa oklara fall. Och det är det som jag tror menas här. Då Korintierna säger att allt är tillåtet. Står det inte i skriften, så då är det tillåtet att göra. Det står inte i skriften att jag inte får köra mot rött ljus, så därför får jag göra det. Inte nödvändigtvis att vi drog det så långt, men principen är där. Det som inte Gud har förbjudit är tillåtet. Och Paulus svar på detta är då det som han infogar här efter båda de här, allt är tillåtet. Först, men allt är inte nyttigt. Och det andra, men allt bygger inte upp. Allt är inte nyttigt, allt bygger inte upp. Det här är det viktiga, hur den kristna ska förhålla sig till sin frihet. Att komma ihåg då vi använder vår frihet, då vi säger att vi har rätt att göra si och vi har rätt att göra så, eftersom skriften inte förbjuder, så har jag rätt att göra det. Men kom ihåg då, är det uppbyggligt? Är det nyttigt? Är detta någonting som bygger upp mig, som bygger upp det runt omkring mig? Är detta nyttigt, uppbyggligt? Även om vi har mycket frihet, vi står inte under lagens krav, vi står inte under dietkrav, vi måste inte låta bli att äta svinkött eller vad det än kan handla om, så kan vi inte använda vår frihet på ett sätt som blir, eller som inte är nyttigt, som inte är till uppbyggelse. Och detta är förstås någonting, det här är ingenting nytt, det har vi sett om och om igen i dessa kapitel, i dessa verser som vi har läst om den kristna friheten. Allting som vi gör, allting som vi har rätt att göra, är inte till uppbyggelse för alla människor. Det är inte nödvändigtvis nyttigt för dem eller för dig själv. Det är inte det viktiga att få ut sin rätt, att alltid kräva, att alltid ha rätt till vad man vill. Utan det viktiga är att det bygger upp, att det är uppbyggligt för dig själv, för dina medmänniskor, för dina medbröder och systrar i tron. Är det uppbyggligt? Det som Paulus redan konstaterar i kapitel 8, där sista versen, vers 13. Alltså om maten blir till fall för min bror, tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir till orsak till min broders fall. Jag har rätt att äta köttet, köttet är bara kött. Men om det blir till fall, så ska jag hellre avstå. Jag ska aldrig äta, som Paulus skrev. Så en mogen kristen förväntas Att inte hålla fast vid sin rätt. Att inte ständigt kräva att få sin rätt. Det här har vi talat om så många gånger. Det känns som att jag upprepar mig själv hela tiden. Utan i synnerhet där risken är stor för en svagare broders fall. Att avstå. Att ha sin frihet i det att man avstår från sin rätt. Kärlek till nästan är det som kännetecknar mogna kristna. Som Paulus sa redan i första versen av dessa kapitel. Kunskapen gör oss uppblåsta, men kärleken bygger upp. Kärleken till nästa är det viktiga. Så vi ser att vi har förvisso mycket frihet i Kristus. Vi har frihet att äta av allt som Gud har skapat. Vi kommer att se lite mer av det i den här texten. Men det är inte nödvändigtvis alltid nyttigt. Det är inte nödvändigtvis alltid uppbyggligt. Så, när vi ställs inför frågan om någonting är rätt, om någonting vi får göra, så bör vi först ställa oss frågan, vad säger skriften om det? Förbjuder skriften att jag gör det här? Eller är det tillåtet i skriften? Om svaret är ja, det är tillåtet, eller det finns ingenting som förbjuder det, så måste vi fortfarande gå till nästa fråga. Och det är det, att är det uppbyggligt? Är det nyttigt? Om svaret på den frågan också är ja, så då är det fritt fram. Det, låt det göra det. Gör det till Guds ära. Ät av allt kött. Ät av allt Gud har skapat. Eller vad det än handlar om. Men om något av de här frågorna har svaret nej. Skriften tillåter det inte. Nej, det är inte uppbyggligt. Så avstå hellre till Guds ära. Så vers 24. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andra. Så här ställer Paulus egentligen ett ännu högre krav. Vi har sett att vi ska inte göra det som vi själva har rätt till alltid. Utan vi ska tänka på andras väl. Vi ska göra det som är uppbyggligt för dem. Som är nyttigt för dem. Och här säger han ännu mer att vi ska göra det som är bäst för dem. Kanske till och med på bekostnad av vårt eget bästa. Gör det som är bäst för den andra. Ingen ska söka sitt eget bästa någonsin, om man ska söka den andres bästa. Deras bästa. Inte bara det som är bra, utan det som är bäst för dem. Nu använder din kristna frihet när du överväger huruvida någonting är rätt eller fel att göra. Så bör detta egentligen vara din första och främsta tanke. Vad är bäst för mina syskon i tron? Vad är bäst för dem? Vad är inte bäst för mig, utan vad är bäst för dem? Detta bör vara det första, det främsta man tänker på. Och det är inte lätt för någon människa. Det naturliga är människan att tänka på sitt eget bästa. Att ha ett själviskt intresse. Att tänka på sånt som är bäst för en själv. Att äta det man tycker om att äta. Det handlar inte bara om att äta och dricka, även fast det är mycket tal om det här. Utan det handlar om allting vi gör. Det är väldigt naturligt för oss att göra det som vi vill. Det som är bäst för oss. Det som gagnar oss. Vi är i naturen själviska varelser. Vårt hjärta är av naturen ett hjärta av sten. Ett dött hjärta. Ett hjärta som inte ser till andras bästa. Och definitivt inte till vad Gud har befallt. Så vi har alla en inre kamp i oss. Att kämpa ner den här naturliga instinkten. Att se till vårt eget bästa. Och att se till andras bästa. Att lyfta upp andra. Det är en kamp. Det är en del av vår helgelse. Att kämpa för andras bästa. Och då menar jag inte att ingen kämpar för den andras bästa. Att vi aldrig ser till vad den andra behöver. Givetvis ser vi vad andra behöver och försöker göra det bättre för dem. Men det jag menar är att vi naturligt har en instinkt om att se till vårt eget bästa. Jag minns en gång någon som förklarade att vad händer i en naturkatastrof? Vad händer då vi mister precis allting? Om vi så mister vår familj eller vårt hus eller våra kläder eller någonting sånt. Jo, den mest naturliga instinkt för människor som har varit med om någonting fruktansvärt, någonting traumatiskt, är att se till sitt eget bästa. Att se till sig själv. Att jag får det jag behöver. Att få kläder på kroppen. Att få mat i mig. Att få fyllt mina behov. Först sen börjar man tänka på, var är min familj? Var är mina egodelar. Det mest naturliga är att tänka på sig själv. Så vi har mycket att lära oss av denna princip att lyfta upp andra. Och var ser vi den principen? Var ser vi det här bäst förverkligad, mest konkretiserad om inte i Herren Jesus själv? Han som verkligen inte hade någon som helst orsak att utge sig själv. Han som är Gud, helig, syndfri. Han är skapare av allting. Han är värdig allt lov och pris och ära. Han utgav sig själv. Han blev för det första som en människa. Ödmjukade sig. Kom ner till jorden. Lade av sin härlighet som han hade med fadern. Och blev som en av oss. Och inte bara det, utan levde under lagen. Tog på sig det ok som inte vi kunde bära. Uppfyllde Guds lag. Och blev dömd. Dömd som en syndare. Blev som en syndare. Trots att han var syndfri. Trots att han om någon är syndfri. Så blev han en syndare. Eller blev som en syndare. Tog vår synd på sig. Såg inte till sin rätt. Till sin rätt att vara Gud. Att få all ära. Att få all tillbedjan. Att få all som Gud är värdig. Utan han utgav sig själv. Och lyfte upp ovärdiga syndare. Lyfte upp sådana som du och jag. Vi som med vett och vilja har brutit mot Guds lag. För att vi skulle få leva. Detta är det främsta exemplet på någon som inte ser till sitt eget bästa. Utan som ser till den andres bästa. Vår Herre Jesu Kristi perfekta exempel. Detta borde vara det vi tänker på då vi funderar på vår frihet, på våra rättigheter, på vad vi bör göra, hur vi bör förhålla oss till andra. Vad är till det bästa för dem? För Jesus har gjort det som är bäst för mig. Han har dött för mig. Han har låtit mig få leva. Han har låtit mig få ett hopp. Vad kan jag göra för hans får? Vad kan jag göra för att lyfta upp dem? Han har gjort så mycket för mig. Vad ska jag då inte ens ge en liten del tillbaka? Låt oss alltid tänka på vad vår Herre Jesus först har gjort. Så att vi lyfter upp andra. Och sen då från vers 25 fortsätter vers 25 till 27. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då av allt som sätts framåt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Då hittills, det som jag nämnde här i den första versen, så talar vi om att man ska ge upp sin frihet för andras uppbyggelse, för andras bästa. Men här i de här verserna vill Paulus också påminna om att inte falla ner i det andra diket, lagiskhetens dike. Vi ska hålla oss på en medelväg. Vi ska inte vara så själviska så att vi säger att allting är tillåtet för mig. Jag får göra allting, jag har rätt i allting. Och vi ska inte vara så lagiska att vi alltid ger avkast. Heter det så. Vi ger upp vår frihet. Att vi blir som vi lever under en tvingande lagiskhet där vi aldrig har någon frihet i Kristus. Vi söker alltid efter att följa alla lagar och regler. Och mitt i allt har vi ingen frihet kvar i Kristus. Så han återgår här till det här aktuella exemplet i Korinth. Han låter oss. Vi sätter oss i det läge som Paulus beskriver här. Vi är i Korinthiernas läge. Vi går till torget. Vi ska köpa kött som finns på torget. Och med stor sannolikhet, med stor risk att det här köttet var offrat åt en avgud. Att det kom från ett avgudatempel. Det kunde kanske också vara från ett annat ställe. Men för Korintherna var det ett väldigt aktuellt fall. När de skulle köpa sitt kött från torget. De visste inte varifrån det var. Kanske det var offrat åt en avgud. Så vad bör de göra? Ska de ständigt leva i en rädsla under att någon kommer att bli upprörd och någon kommer att säga, ah, det är avguda offer. Det är ett offer till en avgud. Hur kan du köpa och äta sånt kött? Ska de leva så? Är det det som Paulus vill? Nej. Det kristna är att leva fritt. Att inte ständigt vara rädd för att vi köper fel sorts kött. Eller vi äter fel sorts mat. Att vi gör någon människa upprörd. Tänk inte ständigt på vad som om möjligt kan uppröra en annan människa. Som om du skulle leva under en sträng lag som dömer dig så fort du gör ett fel. Paulus vill visa oss att principen att söka vår nästas bästa inte ska leda till en förslavande lagiskhet. Vi har de här två dikerna med vår medelväg. Vi ska inte leva som antinomister, som någon utan lag. Och vi ska inte leva som lagiska människor som försöker göra allting perfekt till pricka, punkt och pricka. För att vi lever under ett slavok, ett ok som tvingar dem att göra saker och ting. Så, ät allt som säljs på torget. Utan att ställa frågor för samvetets skull. Om det inte går emot ditt samvete, om du har ett rent samvete, du kan äta av allt som bjuds, så ta det och ät det. Och ställ inga frågor för samvetets skull. Ät det till Guds ära. Varför? Jo, för att jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Jag vet inte om ni kommer ihåg då vi gick igenom första Timoteusbrev. Vi kan vända dit om ni vill. Första Timoteusbrev, där Paulus talar mycket om de här falska lärarna, vad som kännetecknar dem. Kapitel 4. Och hur det lägger tunga bördor och tunga ok på svaga människor. I första Timoteus brev kapitel 4 talar han om dessa falska lärare i vers 3. Det förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Så vi ser här att äta av allt det som Gud har skapat, att ta emot det med tacksägelse, är någonting som vi som har en frihet i Kristus gör. Vi tackar Gud för det han har skapat. Gud har skapat allting. Jorden är hans. Han har inte skapat vissa saker till att vara konstant syndiga. Han har skapat allting och allting var gott då Gud skapade det. Där falska lärare vill komma in och lägga tunga bördor och svåra ok som ingen människa kan bära. Och vill förbjuda människor att göra det ena och det andra. Förbjuda dem att gifta sig. Förbjuda dem att äta sådant som Gud har skapat. Så där ser vi att den kristne har frihet. Att äta av allt som Gud har skapat. Vers 4. Allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Allt är gott. Även kött som är offrat åt en avgud. Sånt som inte vi vet varifrån det kommer. Ta emot det med tacksägelse. Gud har skapat det. Gud som har skapat allting gott har gjort det för vår uppbyggelse. För att vi ska få prisa hans namn. För att vi ska få tacka hans namn. För att han har gjort och gett oss så mycket gott. Låt inte en falsk lärare, en falsk lära komma in och lägga ett tungt ok på dig som tvingar dig att avstå från sånt som du med glädje skulle ta emot. Som du skulle tacka Gud för. Fall in ner i det här lagiskhetens dike där falska lärare bestämmer och sätter lagar och regler på dig som det inte ens själva kan hålla. Ät allt till Guds ära. Från Galaterbrevet hur Paulus undervisa galaterna där om att inte falla in under det här slavoket som de här judiserande lärarna försökte sätta på dem. Om att de måste lyda Mose lag. De måste omskära sig för att bli rättfärdiga. Även om det handlar om rättfärdighet där så är principen densamma. Om vi försöker vinna en rättfärdighet genom laggärningar är vi tvungna att hålla hela lagen. Vi kan inte bara hålla vissa lagar och säga att okej, nu är jag omskär, nu är jag rättfärdiggjord inför Gud. Utan du måste hålla precis allt som står i lagen, precis som Jesus gjorde. Som dessa judiserande villolärare knappast gjorde. Eller ingen människa kan göra. Det finns bara en människa som har hållit Guds lag. Och det är Jesus. Så kom ihåg detta. Då det kommer in falska lärare och försöker lägga tunga ok på er. Och försöker få er att ge upp er frihet för att deras idé om andlighet, deras idé om vad som är rätt, ska få, att det ska bli uppfyllda. Det ska få någonting som det kan skryta över. Någonting som det kan lägga på människor och bestämma och vara en gud för på det sättet. Det är viktigt att vi håller kvar det som vi har blivit frälsta av nåd. För går du igen in under lagen som Paulus tar om där i Galaterbrevet, så då har du fallit ur nåden. Då är du inte längre kvar under Guds nåd. Din rättfärdiggörelse är inte längre av Guds nåd alena, genom tron alena, utan den är av att du försöker rättfärdiggöra dig genom att hålla lagen. Du har fallit ur nåden. Ge inte upp denna nåd. Vi är frälsta av nåd. Galater, kom ihåg det. Ni är frälsta av nåd. Vi är frälsta av nåd. Ingen människa blir rättfärdiggjord genom gärningar. Genom att hålla lagar och bud och regler. Vi är frälsta för att Kristus har hållit lagen. För att hans nåd har kommit över oss och gjort oss fria. Så vi ger upp vår frihet för att bygga upp. För att visa kärlek. Men detta innebär inte att vi alltid måste ge upp vår frihet. Att vi inte ska ha det som en lag, som en regel som gör att vi är under ett slavok igen. Paulus fortsätter här, vi går tillbaka till första Korintierbrevet. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Så med detta exempel så ser vi att Paulus både upprätthåller, att han upprätthåller vår frihet i Kristus, och att detta blir till ett vittnesbörd inför de som inte tror. När de ser dig som kristen människa komma in i deras hem. Du blir inbjuden. Vi sätter fram den mat som de har tillrätt. Och du tar emot den med tacksägelse. Du gläds över att Gud har gjort detta. Gud har skapat detta. Och tackar Gud för det. Då blir det ett vittnesbörd för dem. Att du verkligen är fri. Att din syn på Gud. Din syn på hans skapelse. Alltid är densamma. Gud har skapat allt. Jag får ta emot det med tacksägelse. Jag behöver inte leva under rädsla att jag bryter mot någon lag eller mot något bud genom att äta detta kött. Jag prisar istället min Gud. Han blir ärad av att jag äter detta. Vårt vittnesbörd kan till och med bli till, inte bara till uppbyggelse för icke-troende, det kan bli till ett vittnesbörd om att det finns någonting mer i oss. Vi är inte en religion som bygger på laggärningar, där vi måste bygga på vår egen rättfärdighet och måste försöka ta oss in i himmelriket med egna ansträngningar, utan vi lever i Kristi frihet, den frihet som Kristus har gett åt oss. Vi visar genom att vi har frihet att äta av allting, att det finns någonting mer i vår religion. Vi gör inte bara saker för att försöka vinna vår frälsning. Tvärtom, det är någon annan som har vunnit vår frälsning. Och för att han har gjort det, för att han har gett oss frihet, så kan vi verkligen äta av allting. Det blir till ett vittnesbörd för de som inte tror. Som ser alla falska religioner och deras falska, eller deras tunga bördor och tunga ok. Alla dessa falska lärare som vi talar om i första Timoteus brev. Hur de vill förbjuda människor att gifta sig. Förbjuda att äta. Och så ser vi en kristen människa som är sund och mogen i sin tro. Att äta allting. skillnaden där. Skillnaden på en lagisk religion och en religion. Den enda sanna religionen som är av Guds nåd. Som leder till frihet. Så, ett av allt, ett av det Gud har skapat, det ärar honom. Sen är nu vers 28-30. Där det står så här: men om någon skulle säga till er, det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Så Paulus fortsätter med den här hypotetiska måltiden. Han drar flera lärdomar från den. Och nu i det här exemplet så säger Paulus: det här finns då mitt i all någon som säger det här är offerkött. Det här är offerkött. Det sägs inte något vem det är som säger det. Är det en troende människa eller en icke-troende? När jag studerade den här texten den här veckan så läste jag väldigt många åsikter om det här. Och jag kan säga att det var ingen som kom var överens med någon annan om vem det är som säger det här. Är det en troende, en icke-troende? Vem är det som säger det? Varför säger det? Alla hade sin egen åsikt om vad det handlar om. Så, vi vet inte. Vi vet inte vem det är som säger det. Om det är en troende människa eller en icke-troende. Det är inte det viktiga. Det som Paulus vill förmedla här är att den här situationen som uppstår när någon säger det här är offerkött, oberoende om det är en troende eller icke-troende, vad gör du då? Du som har frihet att äta av det. Ska du avstå? Ska du inte avstå? Ska du hålla vid din rätt? Vad ska du göra? Och inte bara informera. Det handlar inte bara om att det är någon som hoppar in och säger, by the way, det här är offerkött. Utan här är någon som är tveksam. Tveksam till att, ska du äta av det här köttet? Ska du äta av någonting som offrat åt en avgud? Den här människan, det är den här, den som säger det här, det är dens samvete som får den att säga så. Det handlar inte om ditt samvete som Paulus talar om här. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres samvete. Det är av någon anledning så vill den här personen säga åt dig, det här är offerkött. Så vad ska man göra då? Vad ska vi göra i en sån situation? Paulus vill här nu ytterligare förklara och kanske sammanfatta den här undervisningen om vår frihet genom att säga att i sån här situationer, i sån här lägen är det värt att vara ännu försiktigare. Och det är med anledning av den andres samvete. Den andres samvete. Ditt samvete kanske har friheten att äta allt kött. Men om den andres samvete är tveksam, om det tynger den andra personen att du skulle äta av offerkött, så avstå då hellre. Och vi kan ju inte alltid se varför någon säger det. Men det viktiga här är syftet till att de säger så. Säger de så för att de är tveksamma, för att de tänker på ditt bästa. Det må vara en troende eller icke-troende. Kanske en icke-troende kommer och tänker att, hej, vänta nu, du är ju kristen. Det här köttet offrat till avgud, du kanske inte vill äta av det här. Och sen om du bara fortsätter att äta av det, tänker, men det gör ingenting, det finns inga avgudar. Så du struntar helt och hållet i den här personens omtanke. Den här personen som visade en god tanke. Då blir det mitt i allt till någonting som inte är uppbyggligt. Inte för dem, inte för dig. Det kan också vara det att de försöker döma dig. Att de försöker vara hycklare och tänker, aha, vet du vad, det här är offerkött. Nu ska vi testa den här. Nu ska vi se om jag får någonting att döma honom eller henne för. Och då inflikar Paulus det här som jag tror orsakar väldigt mycket problem för de som läser den här texten. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad? De här orden, döma och kritisera, ser vi att syftet i att den här människan sa så, det här är offerkött, är ett ont syfte. Man försöker döma dig, man försöker kritisera dig, man försöker få dig att göra någonting som du kan bli dömd för. Varför ska jag Varför skulle vi som kristna dömas av någon annans onda avsikt? Om jag äter med tacksamhet, varför ska jag då bli kritiserad? Så Paulus princip här är, det beror på. Om någon säger, detta är offerkött, så beror det på, är det en god avsikt? Bryr det sig om dig? Gör du mera skada av att äta det för att du struntar i deras omtanke? Eller har du en ond avsikt? De vill kritisera, de vill döma dig. Undervisa dem då, tillrättavisa dem, visa dem att vi har frihet i Kristus att äta allting, och vi inte behöver bli dömda av att någons onda avsikt säger att ha, du får inte äta offerkött. Så ifall någons samvete bekymrar dem för att du äter offerkött, så låt bli. Och om det är av andra skäl, så tillrättavisa denna och ät till Guds ära. Sen vers 31, den viktiga versen i det här stycket. Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Som jag redan nämnde i inledningen till det här stycket. Det här är syftet till hela vår existens. Väl sammanfattar Westminsters lilla katekes och Spurgeons katekes som vi har gått igenom. Första frågan, vad är den? Vad är människans främsta mål? What is the chief end of man? Att människans främsta ändamål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. To glorify God and enjoy him forever. Detta är den första frågan. Detta är människans primära syfte. Hennes hela existens hänger på detta. Att ära Gud i allt det vi gör, det vi äter, det vi dricker, allting. Allting. Vi skulle kunna fylla en hel predikan bara med denna enda vers. Vi skulle kunna tala så mycket om att leva till Guds ära. Men jag vill nu den här gången att vi ska se det bara i ljuset av det som den här texten handlar om. Vår frihet i Kristus, frihet att äta, frihet att avstå. Att allt ska ske för Guds ära. Om du genom att äta ärar Gud, så gör det. Om du genom att avstå ärar Gud, så gör det. Vår frihet i Kristus är frihet att äta och frihet att avstå. Men gör det som ärar Gud. Håll fast vid din frihet. Om någon kommer att lägga en tung börda på dig och försöker få dig att ge upp din frihet, så håll fast vid den. Det ärar Gud som har gett dig frihet. Om någon tyngs i sitt svaga samvete och tycker att någonting är tveksamt, så avstå hellre. Uppbygg den. Låt det vara till deras bästa. För Guds ära. Du lever antingen till Guds ära eller till din egen ära. Du lever antingen för det som Gud har skapat dig till, eller för det som du själv vill åstadkomma. Detta är sist och slutligen en fråga om vem som är Gud i ditt liv. Är det du själv? Är det dina begär? Är det ditt onda, hårda hjärta som säger att göra si eller så, och ha begär efter det ena eller efter det andra? Är det det som är Gud i ditt liv? Eller är det Gud, helig, rättfärdig, vis, allsmäktig, skapare av allting, som är Gud? Är det han som förtjänar all ära, eller är det du själv? Så vi behöver alla rannsaka oss. Vi behöver alla fråga oss detta. Vem är det som är Gud i vårt liv? Varför lever vi? Varför existerar vi? Vad gör vi med vårt liv? Gör vi det för att ära oss själva? Eller att ära Gud? Och sen är nu sista stycket, vers 32 till vers 1 i kapitel 11. Väck inte anstöt hos vare sig judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa, utan det är mångas, för att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Vi såg redan i kapitel 9, förra kapitlet, hur Paulus talade väldigt mycket om detta, att göra allt för alla. vers 19-23. Jag ska läsa den så vi kommer ihåg det. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judan har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen. Fast jag själv inte är under lagen. För att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag. För att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag. För att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Allt gör jag för evangeliet. Vårt mål är att se Gud ärad i allt det vi gör. Och på vilket sätt blir Gud mest ärad? I frälsningen av syndare. Detta ärar Gud mest. Ingenting är större. Ingenting ger Gud mer ära än att se syndare komma till korset. Att komma till Kristus. Att vinna frälsningen i honom. Detta ärar Gud mest av allt. Så gör allt i din makt för att uppnå det. Om det ligger i din makt att avstå från din rätt för att människor ska se frälsningen i Kristus, så gör det. Eller att hålla fast i din frihet i Kristus för att vittna om den frihet vi har för att människor ska komma till Kristus, så gör det. Betyder det att vi ska acceptera människor i alla deras lägen? Som Paulus säger här, att vi ska inte väcka anstöt hos dem. Vi ska aldrig kritisera dem för deras synd. Nej, det betyder det inte. Men vi ska göra allt. Vi ska komma ner till deras nivå. Vi ska lyfta upp dem. Vi ska visa på Kristus. Kanske det omvänder sig när de ser vårt exempel. När de hör evangeliets ord och ser hur vi lever ut det i praktiken. Paulus exempel är detta. Han försökte foga sig i allt. Han blev som jude för judar. Han blev som hedning för hedningar. Varför? För att det ska bli frälsta. Vi har ett exempel att ta efter här. Ett exempel att följa. Och det är inte så att vi följer Paulus för att han är vår frälsare, utan för att Paulus följde Kristi exempel. Vers 1 i kapitel 11. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Detta är slutsatsen i vår undervisning om den kristna friheten. Hur vi använder den. Att vi ska peka på Kristus. Vi ska peka på den som har gjort än mer än oss. Som har gett upp än mer än vad någon av oss någonsin ger upp. Att visa på en ödmjuk frälsare. En frälsare som har kommit ner och varit som människa. Blivit som en av oss. Levt under lagen. Varit frestad. Prövad på alla sätt som vi. Att peka mot en perfekt frälsare. Att visa människor, att föra dem till frälsaren och till frälsningen. Detta är slutsatsen i vår användning av vår kristna frihet. Så bör vi använda den för att fler ska bli frälsta. Vi bör visa på någonting som är bättre. Vi bör peka uppåt mot frälsaren, mot den perfekte. I allt det vi gör, så ät och drick och gör allting med frihet och tacksägelse till Guds ära. Gör det för att lyfta upp Gud. Gör det för att lyfta upp Kristus. Han är värdig. Han är vår frälsare. Och vi ska lämna det där, men jag vill ännu ta tillfället i akt och säga åt er som inte känner denna frälsare. Som inte har lärt känna Kristus som den Herre han är. Som inte vet om den kristna friheten. Här denna dag erbjuds Kristus åt dig. Han ställs fram som din frälsare. Han kan frälsa dig. Där du tror att du har frihet i dina synder. Där du tror att du har frihet att få göra precis vad du vill. Så lever du egentligen under syndens slaveri. Du är inte fri. Din Herre synden säger vad du ska göra. Men Kristus ställs fram som en bättre Herre. En som kan frälsa dig från synden. Från den grymme slavherre som synden är. Kan ge dig evigt liv. Försoning med Gud. han kan föra dig in i det eviga livet. Så omvänd dig denna dag. Bli inte som de människor som tillsluter sitt hjärta, som gör det hårt, som inte vill höra, som vill se till sina syndiga begär, utan kom till Kristus. Kom till honom som gör oss sannoliken fria. Han ställs fram åt dig denna dag. Han är frälsaren för alla människor som tror på honom. Han är din frälsare om du omvänder dig, om du ger dig till honom. Han är din frälsare. Omvänd dig. Ingen av oss som är frälsta har gjort det av vår egen goda gärning skull. Ingen har kommit med sina gärningar och ställt dem fram inför Gud och sagt: Herr Gud, nu släpper du in mig i ditt rike. Nej, vi är alla ovärdiga syndare som har frälst av en perfekt frälsare. Så kan även du som inte känner Kristus denna dag bli frälst av denna frälsare. Omvänd dig, se på honom, hoppas på honom. Detta ärar Gud. Amen. Låt oss lämna det där. Vi tackar dig, Fader, för denna dag, för denna undervisning, för detta ord som vi har fått höra, för att du har bevarat det åt oss, för att du har undervisat oss genom Paulus, din tjänare. Vi vill med detta komma ihåg att vi har mycket frihet. Du har skapat oss, du har gjort oss fria. Du har gett oss allt att njuta och glädjas över och göra det med tacksägelse, Herre. Och samtidigt komma ihåg att inte göra det för vår egen skull. Att inte bara se till vårt eget bästa, utan se till den andres. O Gud, hjälp oss alla med det. Hjälp oss att inte falla ner i vare sig det dike som är att allt är tillåtet, och det dike som säger att inget är tillåtet. Åh, Fader, håll oss på den heliga medelväg som du har skapat oss till att vandra på. Hjälp oss att uppbygga varandra, att älska varandra och att vittna om den frihet vi har i Kristus. Fader, vi ber för dem som inte tror på ditt namn, som har hört dessa ord, som säger att det finns en verklighet där vi är sannoliken fria. O Gud, tala till deras hjärtan. Låt dem se och förstå att du, Gud, är den som har skapat allt. Du, Gud, är den som har ställt fram en frälsare, en rättfärdighet som inte är av oss själva. Åh, Herre, låt dem bli frälsta. Låt dem komma till frälsaren och tro på hans namn. Åh, Fader, jag ber. Jag lyfter upp det min fritt ansikte. Jag vet att du är frälsande Gud och att ditt namn är så det. Fader, fräls. Åh, Herre, vi tackar dig igen för denna dag, för det ord som du har gett oss, för gemenskapen. Vi prisar ditt namn för, och Kristi namn. För hans skull lever vi. Var dag, vare sig vi äter eller dricker, vad vi än gör, så gör vi det till din ära. I hans namn ber vi, i Jesu namn. Amen. Amen.